Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag går ut och spelar för kung och fosterland. Kanske inte alltid det smartaste.
Och nu har det hänt. Nu slog ju Zverev Djokovic.
Nej men gud vad trevligt. Jag känner jag kanske skulle ju hämta ett glas rött till mig nu.
Ja, varför inte? Nej, vet du när risken är som störst att förlora sitt eget serve?
Nej, tog liksom lite bollar på attack. Alltså plötsligt blixtrade det till. Fick en så jäkla feeling.
Det är chansen att vinna ett set.
Du lyssnar på Tennisvänner, podden som servar tennisglädje och görs av och för hobbyspelare.
15 love. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Alltså så du ligger och tittar i Tormans stora artikelkatalog.
Ja,
inför
exakt.
Julen.
Ljudutrustning. Vem kunde tro det? Att det dimper ner en broschyr eller ja, någon slags...
Biltemakatalog, eller vadå?
På en liten mippelmuppel som är sånt sömnpiller så du kan inte ana. Kanske en liten sladdkontakt eller en liten, ja, en liten muppel. Jag kan ju ingenting om det där. Och massa text i 7,5 punkter. Och Helena von Matern bara, nej men gud, den här lägger jag fram. Den här ska jag riktigt gosa in i här nu till morgonkaffet på lördagen. Alltså, jag minns Ulrika när jag första gången liksom spelade med en tjej som sa så här, ja men det är ju, man kan i alla fall börja med att jag spelar mot där du inte står på banan eller jag ser att du inte är på väg. Där försöker jag sätta bollen. Och värsta Lilja hon gick upp för mig. Där har vi varit. Mm. Nu har vi kommit lite längre i vår spelteknik. Men det var inte så himla länge sedan. Det enda det handlade om var att spela tillbaka bollen över nät överhuvudtaget. Men att kunna placera den, där var jag ju inte. Jag minns också när jag fick i födelsedagspresent den här presenten att spela mot Pim. Och han sa, min boll har alltid en adress. Den vet alltid precis vart den ska.
Aha.
Gick och malde och sög på den där informationen. Men nu har vi kommit lite längre. Nu är det dags för oss att prata om lite taktik. Mm. Nu känner jag mig så jäkla pepp att vässa mitt taktiska spel. För jag är väldigt otaktisk person, tror jag. Jag tror inte jag är så taktisk. Jag tror jag är jättemycket av någon slags doer. Jag går ut och spelar för kung och fosterland. Kanske inte alltid det smartaste. Absolut inte.
Precis, du är en doer. Det är helt rätt. Ja, samma här. Jag är en känslomänniska ända ut i fingerspetsen. Mm. Och för mig är det lite sådär så att jag kan ju känna att... jag kan ju till och med låta disken stå för att jag inte orkar just nu. Jag känner verkligen inte för det. Utan jag måste liksom ladda för att diska.
Ja.
Eller göra tråkiga saker. Eller liksom ta tag i sådana saker som inte är så roliga.
Ja.
Så att ibland så kan jag känna så här att idag har jag verkligen flyt och flow och feeling. Och då funkar allt. Och då kan jag dra mina raka backhands. Jag kan... Jag vet liksom att jag har tennisrack i min hand.
Mm.
Och i nästa sekund så kan jag bara tappa allt det och känna att nej, det var visst en stekpanna. Och jag har ingen aning om vad jag håller på med här.
Nej.
Så det där kan ju liksom, det där kommer att gå lite hur det vill. Och jag är fortfarande inte riktigt framme i hur jag ska hålla i det. Men... Mm. Att tänka att jag ska slå dig. Jag ska vann med vinna över dig. Trots att du är så mycket bättre. Det är ju så. Man har ju sett de här David och Goliat matcherna på tv. Och nu har det hänt. Nu slog ju Zverev Djokovic. Ja. och vann. För att där ligger nog mycket utav min hämning i alla fall. Att man blir precis, man tänker igenom, vad är den här, hur spelar den här personen? Och sen så tänker man i nästa tanke, och jag kommer aldrig någonsin klara av att slå den här personen, för hon spelar bra, eller hur?
Och då har man ju förlorat från början, att man inte kan se sig som en vinnare. Ja.
Exakt, för då är det ingen idé att ens spela den här matchen. För det står ju faktiskt 0-0 när man börjar.
Och då gäller det kanske vara lite smart att faktiskt spela ett smartare spel än bara gå in och ösa på för kung och fosterland och tro, hoppas. Lite blunda, hålla för näsan och hoppas att det håller hela vägen. Det är en härlig ansats, men det är inte särskilt smart. Nu ska vi djupdyka lite här, för jag är superpepp på att vässa mig i det här. Och veta vad jag gör, det är ju lite som ett recept. Jag vill ha recept. Jag vill ha min receptbok med taktik jag kan göra.
Ja, det är underbart.
Du vet, ett vanligt recept är så här bra. Det ska i den här kryddan, det ska i den här mängden, det ska i de här råvarorna. Och du dribblar inte med det. Man kan liksom, hyfsa på lite mer salt eller skvätta i en liten uns till konjak. Men man går ju inte helt out of bounds. Den receptboken ska jag ha för min taktik att kunna plocka fram.
Ja, den är helt underbar. Den vill jag. Jag är jättegärna med och kokar ihop det här receptet. Så ett förslag då på ett recept till exempel skulle kunna vara att när det kommer en lös boll till dig som hamnar ganska nära servrutan, så gör man det till en attackboll och går fram på nät. Är det en sån grej? Typ?
Då går man fram på nät, exakt.
Just det, bara så
då
vi vet
man det.
Prata.
Då är det receptet, man springer fram på nät, springer fram vidare och tar den sen på volley.
Just det.
Ja, och då, receptboken, då ska vi först bryta ner the ground rules. Vi gör en riktig sån här Julia Child fast i tennisen.
Vad roligt, för jag har precis käkat en bœuf bourguignon här nu i till middag.
Ja, det apropå är ju Julia Child. Apropå, exakt.
Ja, men det är helt underbart. Och så sitter man här med lite röda kinder. För det går ju inte att spisa en bœuf bourguignon utan ett glas rött till.
Nej, men gud vad trevligt.
Ja, det var så härligt.
Jag känner att jag kanske skulle hämta ett glas rött till mig nu.
Ja, varför inte? Nu är det, nu är det mys på riktigt nu, Helena.
Ja, men nu är det mys på riktigt. Ja, men nu kommer mystiden. Mm. Men apropå, vet du vad jag åt idag? Du kan inte gissa det då. Vad jag åt idag?
Det är svårt. Jag har liksom... jag har inte ens en ledtråd.
Julskinka!
Nej. Skämtar du?
Jag drog in en grillerad julskinka i ugnen.
Nej men Elena,
åt potatis.
Apropå vad var det? Var det ett julhalvår eller ett julkvartal?
Julkvartal.
Ja, julkvartal.
Ja, det var så
börjat.
Gott. Men okej, vi struntar i det. vi återgår till spelet.
Ja.
Då har jag som av en händelse då.
Som av en händelse.
Som en sann kock förberett lite här.
Ja, vad bra.
Och då har jag hittat två saker man kan ha på vardera hand. Först, spelets fem situationer har koll på.
Mm.
Sen har jag hittat fem taktiker att alltid använda. Sen har jag hittat då, och då får vi få sex fingrar, sex taktiska pelare.
Ja, det
låter ändå inte lite som en ganska bra grund till vår kokbok.
Absolut, och sen så kan jag avsluta med matchtaktik. 7 blir det då. Det blev ju jobbigt här. 5, 5, 6, 7 blev det då.
Ja.
7 pelare och stå. Liksom, 7 saker att komma ihåg inför en viktig match. 7 bollar som betyder, kan vi kalla dem.
Ja,
7 bollar som betyder.
Jag vill nästan snabbspola dit med en gång. För det där tycker jag är så intressant. För jag är, där är jag clueless. När man tittar på matchen och bara, det här, this is a very important point.
Ja, eller hur?
Jag är skitdålig på att veta varför. Jag spärrar upp ögonen, men jag vet inte riktigt varför. Okej, låt oss koka ihop den här soppan då. Då kan vi börja titta på de här spelets fem situationer.
Ja.
Vi börjar med basics nu då. Råvarorna.
Ja.
1. Du servar.
Ja.
2. Du tar emot en serv.
Ja.
3. Båda står på baslinjen, spelar fram och tillbaka. 4. Du går fram på nät eller är framme på nät. Eller 5 då, motståndaren går fram på nät.
Ja.
Och då, I våran liksom grundläggande upp på diskbänken här nu då. När man servar, när det är du själv som servar, ja, då har man ju fördelen att ha kontroll över bollen.
Ja.
Nu kan man spela aggressivt och attackera.
Och komma och med överraskningsmoment, typ.
Ja, och man kan observera, vara lyhörd mot hur mottagaren tar emot serven. Mm. Och hur den returnerar din serv. Så du kan lära dig tidigt i matchen hur motståndaren returnerar serven. Och också agera mer aggressivt på den returen.
Mm. Bra.
När man själv tar emot serven så blir ju den första prioriteten faktiskt bara få tillbaka bollen över
nät.
Över nät och att landa i banan. För det kan ju vara en kraftig serv som kommer.
Ja.
Och på andra serven så har man ju en chans att attackera.
Att själv attackera, ja. Mm.
Den minns jag när jag började testa att göra.
Ja.
När jag insåg det att ja, men nu testar jag och det verkligen fungerade. Det är ju en jäkla skillnad för det går så fort. Då kommer ju bollen tillbaka så fort till motståndaren. Mm. Då säger du lite så där smack, smack. Det minns jag som ett nirvana moment. Och risken är ju förstås att jag inte dödar bollen.
Men jag tänker också att vi som, eller i alla fall jag som spelar i gruppspelets lägre divisioner, där är det ju oftast inte jättehårda servbollar som man får ta emot. Så där redan då har man ju faktiskt en fördel i att ta vara på de lösa servarna.
Det är bra. Sen är det nummer tre då, att båda står på baslinjen och spelar raka, spelar bollar mot varandra. Så alltså,
långa bollar på bänk.
Långa bollar på bänk. Är det inte här vi 90% av tiden står?
Jo, verkligen. Upplever jag. Absolut.
Ja, ja. Och egentligen är det svårare då att vinna bollen om man bara tittar på den här rena, nu som våran grund ingrediens, så framgår det här då att där är det som svårast att vinna bollen eftersom du inte har en attack eller en volley eller någonting
just
sånt.
Just det, och det är lättast att göra misstag. Ganska,
där kan man tänka sig att tre taktiska vägval att komma ur det här. Mm. Det är att, nummer ett är att liksom, okej, slå tillbaka konsekvent.
Mm.
Var den som spelar konsekvens för att motståndaren ska göra bort sig till slut.
Det var ju det som coach Kalle från tennisresan visste i mitt öra när jag stod och spelade match mot dig. Och så sa han till mig, bara leverera bara i mitten på bas, långt bak i baslinjen. Så får Helena göra misstagen. Och då vände jag, bara för att invagga dig en trygghet om att du inte behöver ha så mycket... du behöver liksom inte spänna bågen så hårt, utan du vet vad du har med. Du kommer få tillbaka alla bollarna som är hyfsat lätta att ta. För då får man också en känsla av att man själv är ganska stark.
Smart! Och, älskar det där.
Och då vågar man kanske bända lite på sin egen konsekvens i sitt spel.
Men sen ett annat man kan göra är ju just att då bygga upp ett tillfälle att liksom förflytta motståndaren från sida till sida eller i djupled, trycka fram, trycka bak. Och ju mer i det här läget man lyckas få den andra motståndaren ur balans, desto mer har man självkontroll över bollen.
Ja, det är jättebra.
Då kan man ju med det också när man varierar spelet försöka få motståndaren att göra den här kortare bollen som du sa, som landar lite närmare nät. Då har man ett attackläge att springa fram.
Just det.
Men det här är mina akilleshäl, då gäller det ju att döda bollen direkt. Jag
tänker så här, att när man gör en attack som inte blir bra, som är för långsam, då ska man vända i steget och gå tillbaka till baklinjen igen. Därför att då är det typ 100% risk för en lobb.
Då är man i det här där piraya-diket.
Mm,
då har vi klarat av de fem första situationerna i ett spel.
Just det, bra. Och så ska man koka ihop det här då till en form av taktik.
De här fem olika, det är ju de fem situationerna spelet handlar om.
Just det. Mm.
Och sen hittade jag den här listan då på fem taktiker att alltid använda i alla de här situationerna. Gud vad bra. Ja, det är basics. Vi är ju kvar i salt och peppar och lök. I grundsmakerna.
Precis.
Tennisens grundsmaker helt enkelt. Spela konsekvent.
Mm.
Få över varje boll.
Mm.
Placera bollen.
Mm.
Den här adressen. Förflytta motståndaren.
Mm.
Sen alltid vara i en bra position. Men något annat som jag tycker är härligt i den här grundsoppan, det är ju spela utifrån dina styrkor och spela utifrån motståndarens svagheter.
Vet du vad det är för bollar som är viktiga i en match?
Nej, men jag vet ju inte det.
Alltså du har genboll och setboll och det fattar man ju att det är,
ja, men det fattar
är
viktiga jag.
Bollar.
Där är jag. Där är jag faktiskt med.
Precis. Men där slutar du och det gör du för mig med.
Mm.
Och så hittade jag den här sidan som jag blev så inspirerad av. Och det är faktiskt Tennisförbundet.
Ja, bra.
Hemsida. Tränartipsen där. Och där har de en rubrik som heter matchtaktik.
Ja.
Och där de dolda fördelsbollarna beskrivs på ett skitbra enkelt sätt.
De dolda fördelsbollarna.
Mm. Bollen som ger dig eller din motståndare chansen att få en gameboll eller en setboll.
Ja, jag älskar det här. Gud, jag är så nyfiken.
Den är viktig eftersom det ger dig eller din motståndare chansen att vinna ett game.
Ja.
Och då är det viktigt att veta vilka de där fördelsbollarna är så att man kan vässa till sig. Om det nu är så att man spelar på rutin så är det i alla fall de här bollarna som man ska vakna till på.
Ja.
Och det kan ju vara bra. Man försöker ju göra sitt bästa såklart. Men det kan vara bra att läsa spelet och läsa spelplanen lite grann.
Ja.
Och då är det så här. Nummer ett. Det här är ju 7 stycken.
Ja, kör vi in. Jag klarar 7.
7. Första. Poängen som ger gameboll. Lilla fördelsbollen.
Ja.
Och då är det när det står 0-30 eller 30-0.
Ja.
Eller 15-30 eller 30-15.
Jaha.
Eller 30 lika eller 40 lika. Alltså när det är 2 bollar kvar till avgörande.
Jaha, det var nyckeln här. När det är 2 bollar kvar till avgörande.
Den lilla fördelsbollen.
Okej.
Okay. Och då när det står 30-0 till exempel.
Ja.
Och då har du några råd här. Ja. Framförallt 2. Och det första rådet är att sätt serven eller sätt returen. Alltså se till att sätta serven på den bollen.
Inte göra dubbelfel nu.
Inte göra dubbelfel på den.
Vilken den jag ska känner det direkt sitta. I min högerarm hur den får kramp.
Exakt, så är det.
Ja, det är så nervös.
Det gäller att få igång bollen och göra det säkert, men med ett visst tryck, står det här. Och om möjligt, placera serven. Det kan jag glömma,
ja.
Men jag kan faktiskt försöka med ett litet tryck i alla fall.
Stå och bolla. Tänk på proffsen som liksom bollar bollen, bara tänker den ska sitta, den ska in.
Sen när poängen har börjat så ska man spela en klok tennis. Inga nya idéer, inga konstigheter. Inget förhastat och inget slarv. Och heller inget feglir.
Inga chansningar där. Då, wow,
inga
nu fick jag feeling att dra
där,
fram på nätet.
Utan
nät
där
nu.
Är motståndaren som ska få göra misstaget. Och om du då vinner den bollen, då är det ju extra press på motståndaren såklart.
Då står det 40-0 och då känner motståndaren att det är redan kört.
Sen så har du råd nummer 2 då. Chansen att vinna ett set. Då har du vunnit den där bollen.
Mm.
Och till och med ett set. Alltså chansen att vinna ett set handlar här. Nu står det 4-4 eller 5-5.
Ja,
det kan ha jättestor betydelse för matchen.
Mm.
Och då får man inte spela planlöst heller. Utan då ska man verkligen ha högsta koncentration. Och vara beredd på allting. Du ska liksom se dig själv som en högsensitiv radioantenn.
Ja. Men stod det så eller kommer du?
Nej, det var jag. Jag måste göra en bild känslan. På mig själv så att jag vet hur jag ska se ut.
Ja, men den känslan liksom... känns som ja. Högsensitiv radioantenn. Helena, hur är det? Hur känner du dig då? Som en högsensitiv radioantenn.
Ungefär.
Jag älskar det.
Ja, men man tänker att man liksom bara drar upp volymen lite grann. Nu måste man liksom vara beredd på liksom att motståndaren kan hitta på något.
Ja. Alltså, ja. Mm.
Inget planligt och absolut inget drastiskt. Utan nu är det liksom konstant med stadig press.
Jag känner att jag ska ha en bättre metafor på det här. Inget drastiskt. För jag kan bli precis tvärtom. Att jag blir ju för liksom lite, nu gäller det. Så nu jäklar, nu gäller det. Ja, nu precis. Ska jag satsa.
Men när det gäller, då jäklar ska man inte. Då har man inga... inga nya idéer, utan då ska man go with the plan och göra det gärna med liksom ganska...
Stick to the plan.
Stick to the plan, med press då, om jag säger. Du ser till att du har lite tryck i slagen. Och låt motståndaren ta chanserna och tappa tålamodet. Och sen så det här som du brukar säga, att motståndaren ska köpa varje poäng fruktansvärt dyrt. Det ska kosta, det ska vara jobbigt att stå emot den här pressen. De springer och du... Om det nu är att du skickar dem till sida, men det är liksom den konstanta pressen. Mm. Då ingen får ingenstans att andas här.
Nej. Man är en jobbig jävel, helt enkelt.
Kämpa på allt, inte på någonting. Ja, man ger inte bort någonting.
Ja, jag vill ut på tennisbanan nu. Nu.
Det är nummer två. Det är chansen att vinna ett set.
Mm.
Och sen så har du vunnit det där setet. Mm. Eller... förlorat oavsett. Och då kan man tänka så här, hur har jag förlorat eller vunnit det här sättet? Har jag varit liksom en utskåpning så att jag har vunnit med 5-0? Hur har det sett ut? Man ska liksom tänka, man ska göra en liten analys här i andra sätt. Och tänka att jag måste till varje pris vinna de två första gemen i andra sätt. Det är jätteviktigt att vinna de två första gemen. Mentalt jätteviktigt att vinna de två första gamen. Och då pratar de om att man ska liksom analysera sin motståndare. Om det är så att man har vunnit första set och motståndaren börjar känna att det är lång väg till seger, då kan två saker inträffa. Antingen att motståndaren ger upp och då börjar de tänka och blir slarvig och allt det där. Och det är ju bra för dig. Eller att kämpen visar sitt rätta ansikte. Alltså den här motståndaren som bara, nej, nu jäklar får jag ta och skruva till mig. Nu tog han den här pausen mellan sätten för att verkligen tänka till. Då kanske han spelar sin bästa tennis. Och då gäller det att inte halka dit och vara otroligt nöjd med sig själv. Utan då måste man verkligen vara konsekvent, återigen konsekvent, och hålla i poängen ordentligt. För att om man klarar det, då kan ju motståndaren halka i det här desperata modet. Och två, det andra rådet, det är att inte ta ut segern i förskott.
Nej.
Att man liksom, man tycker lite att det här går ganska bra, man är ganska cool, man har brutit mottagarens serve. Vet du när risken är som störst att förlora sitt eget servegame?
Nej.
Det är när man själv har brutit motståndarens serve. Alltså när man är så nöjd med att ha brutit motståndarens serve och plockat hem den poängen, då... Då slappnar man av. Och det får man inte göra.
Alltså jag tycker det är bland det bästa jag hört sen Dackefejden.
Eller hur?
Jag tycker det här är så roligt. Äntligen börjar jag känna faktiskt på riktigt att du och jag har ju pratat om redan förra sommaren. Var så här, men gud, vi kanske skulle börja skissa på gameplan. Vad ska man ha? Man har aldrig riktigt vetat. Men nu känner jag, är så jäkla sugen. Nu vill jag hoppa in i matchspel igen. Och jag vill liksom testa det här.
Eller hur? Men jag är inte klar, Helena.
Nej, kör.
Ja, jättemycket mer.
Ja.
Vi pratar precis nu om att man släpper efter att bli slarvig.
Mm.
För dels vad som händer då i ens egen hjärna är ju självklart att man är oerhört nöjd med sig själv. Och spelaren som man möter då, han blir ju jättearg och tänker att nej, nu jäklar så ska jag bryta tillbaka.
Mm.
Så att det är ju då om du har en motståndare som är som mest på bettet att bryta din serve.
Mm.
Alltså som verkligen, verkligen är på topp.
Mm.
Så då, det är då man ska öka koncentrationen till max. Och framför allt de två första bollarna i gamet så ska man verkligen...
De gäller, det gäller då.
De,
för att fortsätta då, visa vad skåpet ska stå. Så man bryter ner motståndaren till slut. När han har blivit på så på bettet så ska han börja känna sig håglös till slut, eller?
Precis. Mm. Och det här med att man, om man inte ser upp, man kan liksom invaggas i en falsk säkerhet. Och det får man ju aldrig göra. Matchen är inte slut förrän matchen är slut.
Nej.
Så den mentala beredskapen ska fortfarande vara, alltså det är på high alert. Det ska bara blinka en röd signal i hjärnan. Nu är det fara och färde. Nu riskerar du verkligen att förlora när du har brutit en motståndarens serve. Och den är rolig. Och det finns ju spelare som faktiskt ljuger för sig själv. Alltså som ljuger och säger, du leder inte, du ligger faktiskt under.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Och det tar mig osökt då in på det fjärde benet i matchtaktiken.
Ja.
Och att få en ledning, det är inte så svårt. Men det svåra är att behålla den och att dryga ut den.
Ja, det gillar man.
Att man hela tiden tänker...
Att dryga ut den, alltså att ha marginal uppåt, att liksom...
Ja, inte marginal, man ska inte se det så.
Nej.
Man ska inte se det som att man har en marginal, därför att då slappnar man av. Har man marginaler, då kan man slappna av.
Ja, ja.
Utan det ställer högre krav på dig att du, när du leder, därför du måste fortsätta vinna. Ända tills matchen är slut. Du måste fortsätta ha den här röda varningslampan i hjärnan när du ligger över. Mm. För att den andra har en jagarjaktinstinkt och säger jag ska bara ta dig. Hur många gånger har inte det skett? Det har hänt mig så många gånger att jag går ut hårt och jag vinner. Och jag leder kanske med 3 game.
Ja.
Och sen förlorar jag 1 och jag tänker, ja, det är inte så farligt. Jag har ändå 2 kvar, du vet. Och de 2 går så fort. Ja. Det går så fort. Och sen så är det 3 lika. Och sen så helt plötsligt så leder jag inte alls.
Nej. Och så börjar man tänka,
det har gått 20 minuter. Och man
bara,
men vad
fan hände
egentligen?
Det var bara en liten liksom...
Slip. Liksom.
Ja. Ja, så jag känner igen det också.
Att det ska skruvas upp mer och mer och mer. Och jag gillade det där med att motståndaren... Alltså det finns spelare som går omkring och ljuger för sig själva och säger att du ligger under. Jaga.
Ja.
Det är liksom fortsätt aldrig att sluta jaga.
Nej, det gillar jag jättemycket.
Kom igen, jobba ännu hårdare, bla bla. Liksom. Nu är det en boll till, liksom så. Men så har vi det femte benet. Ja. Och det är när, om matchen börjar gå åt helsike.
Ja.
Och där citerar jag faktiskt ordagrant. Det går inte bra alls. Man står där, ingenting funkar, man känner inte igen sig själv, man har inte fått feeling, man är stressad, man är kanske jätteofokuserad. Och då säger de så här, nu är det dags att använda pauserna i sidbytet till exempel.
Ja, okej.
Mm. Och här säger den också att man ska ha en plan, man ska ha en matchtaktik, man ska ha en strategi för hur man ska slå den här motståndaren. Och där tittar vi ju lite på dina ingredienser.
Mm.
och hur man har bestämt sig för hur man ska spela. Har man inte bestämt sig, men är det så att man inte har någon plan, men då är det dags att göra en snabbt i sidbytet. Ja. Bara så att man liksom har någonting att gå efter, en ledstång att hålla i när det blåser hårt. Men är det så att man faktiskt har en plan, en taktik som man tänker genomföra, då ska man fråga sig själv så här: har jag följt den? Om man har svarat ja på den frågan, då kommer nästa fråga automatiskt. Vad är det då motståndaren gör som gör att jag inte står emot?
Men
då kan det komma liksom att nej, men jag hinner inte med serven. Alltså serven kommer som alla projektil, det har jag inte en chans att ta den. Okej, backa, bla bla bla, gör någonting åt det. Hitta någonting som man kan försvara sig med då gör man det. Men det som är att om du har en plan som ändå fortfarande kan fungera, man ska fortsätta köra planen några game till.
Ja.
Helt strukturerat, och man ska inte ge upp på planen.
Nej.
Förrän man verkligen,
du ska inte flacka som en vindflöjel och prova massa olika.
Nej,
du ska stick to the plan.
Det är livsfarligt. Det är stick to the plan ända tills man, det är helt uppenbart att man är genomskådad. Det här kommer inte gå. Om man liksom, om man tänker så här, har jag haft en plan men inte följt den? Ja, fine. Stick to the plan. Gå tillbaka. Var konsekvent. Spela konsekvent. Och sen så ska man, det handlar ju mest om att byta inställning. För om du byter inställning när du vänder en förlorad trend till en vinnartrend, då gör man den i inställning och man förstärker den, till exempel som Anna berättade i första eller andra avsnittet, tredje avsnittet kanske det var.
Ja.
Ett mönsterbryt.
Just det.
Då är det läge för mönsterbryt. Då ska man göra det så man själv verkligen känner att man byter inställning till matchen.
Ja.
Coolt.
Ja, jättekul.
Är det så att man har förlorat med liksom pyttelite, typ 7-6 eller något sånt där, ja, men då ska man bara fortsätta kötta.
Då är det bara att fortsätta kötta.
Tugga på.
Men det där är väldigt skönt. Det är det här som är så skönt nu med våran receptbok. Att man behöver inte flacka hit och dit och prova olika. Utan nu är det,
nej,
nu kör vi efter receptet. Och
nu
så skruvar vi lite. Vi skruvar upp lite där. Vi saltar lite mindre där. Vi liksom finhackar lite. Vi låter det koka
lite,
ihop.
Men vi håller oss till planen.
Exakt, vi håller oss till planen. Gillar det supermycket.
Och nu har jag nästa taktik.
Men jag ska bara säga att vi byter ju inte sidbyte alltid i match som man spelar inomhus. Men med den här listan i bakfickan så lär vi börja göra det. För det är ju en tid till eftertanke.
Ja, precis. Och då tänker jag så här. Jag ska bara säga till min son här att jag poddar.
Ja.
Ogge? Ja. Jag poddar nu, bara så du vet.
Ja, fortsätt.
Ja, då var nästa...
Jag kan inte bärga mig.
Nummer 6. Det är hur man ska tänka i tiebreak.
Ja, oj. Åh, vad roligt.
Nej, men den här
har allt. Bra.
Det är så himla bra.
Ja, men jag älskar det här allt.
Ja.
Det här är Guds gåva, tennisförbundet.
Ja, men när jag hittade den här sidan, det var ju som manna från himlen. Jag kände att, nej men gud, det är precis vad jag behöver här. Man ska se ett tiebreak som ett miniatyrset.
Det är ganska mentalt påfrestande.
Mm.
För att jag blir nervös och jag vet inte riktigt hur jag ska tänka. Så jag ser fram emot det du ska säga. För att jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till tiebreak.
Här är det väldigt viktigt att det är liksom att du är på topp. Nu är det high alert igen. Men det är absolut superviktigt att inte stressa. Eftersom här kan saker och ting rinna iväg. Så här är det noggranna
spelet. Exakt, det är den känslan man har i tiebreak. Ja.
Mm, det är noggranna spelet som är det viktiga. Och faktiskt de första bollarna, de första poängen är jätteviktiga i ett tiebreak. Så här står det faktiskt,
för att få ett
försök
mentalt
inte
intrag.
Hitta några fantastiska slag utan spela stadigt. Nej. Hela tiden. Den lilla setbollen kräver att du har spelat under kontroll och tänker rätt. Inga gratispoäng, inga dumma slag. Alltså vara den där riktigt konsekventa med liksom stadig press och att man är liksom, det gäller att bryta den andra motståndarens serve. Det är det som tiebreak handlar om.
Det är det. Bryta motståndarens serve och spela lugnt, metodiskt, säkert.
Men påskruvat.
Ja, det är så bra, jag vill ha som skärmsläckare på datorn.
Eller
ja.
Men sen så är det faktiskt, det är inte alltid så himla lätt att avsluta en match.
Nej.
Och när man känner att man nästan har vunnit. För då ska man också vara på sin vakt.
Ja.
För det kan vara väldigt, väldigt svårt att vinna de sista bollarna i matchen. Och man kan ha tankar som nu är segern redan klar, eller jag ger mig 17. Eller så står man på andra sidan och så tänker man att nu är jag ger mig 17 om att jag torskar vilket fall som helst. Hur jag än spelar så kommer det här aldrig gå. Men nej, motståndaren är en kämpe. Man ska alltid, alltid, alltid respektera motståndaren och höja upp motståndaren på piedestal och tänka att han kan läsa mig, han vet hur jag tänker, han förstår mig.
Då taggar man till.
Och det är oftast då som en motståndare kämpar som mest och han presterar kanske sin bästa tennis. Så att inte bli överraskad, vara beredd på allt. Nu kan vad som helst hända. Nu kan det bli smashläge. Nu kan det bli, du vet, nu måste man springa efter en smash. Du vet, nu jag ska bara ta den där. Alla bollar ska över på andra sidan nät. Punkt. Ingenting får förloras. Då är det game, set och match. Va?
Jag har faktiskt sällan blivit så här tennissugen på riktigt, Erika, på riktigt.
Ja, alltså det
är, jag är så tennissugen nu så att det liknar ingenting. Och jag spelade ju en match i fredags, en singelmatch.
Mm.
Så att jag blev extra liksom sugen, och för den matchen var... Först spelade jag så dåligt och jag var verkligen inte på banan. Men sen spelade jag bra och det vände och det började bli kul. Och jag kände hur jag liksom verkligen sjönk in i spelet.
Ja.
Tills jag nästan svimmade i för sig. Det var ju också en...
Oj.
Jag fick gå av banan för jag verkligen började.
Ja, då hade du inte käkat svimma ordentligt eller något?
Nej, för jag hade inte... Det var fredag kväll. Jag hade inte ätit ordentligt. Jag hade inte ätit någon riktig lunch och jag hade inte ätit ordentligt. Sen har jag varit sjuk. Jag fick ju borrelia.
Ja. Stackars.
Så jag har ätit penicillin i liksom, och det här var mina sista dagar här nu. Just så att jag var inte riktigt, jag har inte spelat tennis på 4 veckor. Så jag var nog inte så stark och kämpa på där, för jag tyckte att plötsligt spela ganska bra, fick lite feeling, tog liksom lite bollar på attack. Alltså, plötsligt blixtrar det till. Gud, fick en sån jäkla feeling.
Ja,
studsar runt och du vet, man tappar tid och rum tills jag känner plötsligt att huvudet känns så lätt. Det känns som att huvudet lossnade från halsen. Att det var liksom, det vägde ingenting med huvudet. Det var den första fysiska sensationen. Så jag hade till lite på. Men jag hade ju så kul där på banan. Så typ skaka av med det med mitt jättelätta huvud. Mm. Sen går jag tillbaka och ska hämta en boll.
Ja.
Hämta en boll. Och då känner jag så här, men gud vad konstigt det är på marken. Det är en stor buckla. Det är en stor bula på marken.
Nej, men Helena.
Och då inser jag att det är ju inte det. Det är ingen bula på marken här. Nu är det något som
nu
är fel.
Nu mår inte du så bra.
Mm. Nu mår jag inte bra. Och precis i nästa tanke så känner jag hur nu måste jag sätta mig. Nu.
Ja, men det roliga är att jag vet ju vem du spelade mot.
Ja, just det.
Och det har ju hänt samma sak med mig.
Nej.
Mot henne.
Nej, skojar med mig?
Exakt samma sak. Jag bara helt plötsligt så tittar hon över nätet och ser hon att jag sitter. Jag sitter ner med huvudet mellan benen.
Jag bara, hur skrattar jag så mycket så jag dör? Vad tror hon att vi är fru på?
Ja, nej. Men jag tror inte att jag bröt matchen, utan jag tror att jag spelar klart den faktiskt. Jag tror det.
Jag bröt ju bara en liten stund. Men hon måste ju då tro... De där två dönikarna, för hon vet ju att du och jag hänger ihop så ler och långhand, men hon har ju aldrig träffat mig förut.
Nej.
Men hon vet ju att vi är... Och då gör jag samma sak.
Ja, det är så jävla roligt.
Vad knasigt. Åh, det är liksom en speltaktik som inte... En matchtaktik som det inte har läst någonting om.
Det stod det ingenting om det på
Svenska Tennisförbundets
hemsida. Nej, det gjorde det inte.
Det stod inte där. De som kör en svimning 2/3 in i matchen.
Ja. Kan helt plötsligt sätta sig ner. snacka om att få spela motståndaren ur spel. Liksom. Bara, hur mår du egentligen?
Tyckas inte våga. Ja, det är det. Få motståndaren att inte våga lägga press.
Nej, precis. För det tänker jag att hon kanske går sönder.
Är du okej nu?
Ja.
Var det alla sju?
Det var de alla sju. Det var alltså, för att bara dra igenom. Poängen som ger gameboll, alltså lilla fördelsbollen, ska man behandla med den respekten förtjänar. Två, bra. Chansen att vinna ett set. Och det var att inte spela planlöst utan högsta koncentration. När det står bra. 4-4 eller 5-5 så kan det ha jättestor betydelse för resten av matchen. Sen har vi de två gamen i andra set, hur viktigt det är att vinna dem. Fyra, att dryga ut ledningen, alltså att ha respekt för att det är svårare att ligga i ledning än att jaga. Fem är hur man ska tänka när matchen börjar spåra ur och gå åt helsike, som det står. När man ligger i underläge och man inte riktigt vet hur man ska vända det. Sen sex, behandlar taktiken i tiebreak. Och sju, att avsluta en match, att vara kylig ända in i det sista.
Men när du säger det där hur man spelar, så har jag också surfade jag fram en annan amerikansk coach som berättade hur han jobbade. Han har varit coach i 35 år. Han berättade att när man kommer in på en tennismatch och känner att motståndet är bättre, nu spelar jag med någon som är bättre än en själv, då reagerar alla i princip då med: jag måste vässa mitt spel, jag måste spela bättre.
Men det kanske man inte alltid klarar av.
Nej, det är ju nästan omöjligt. Det blir ingen utdelning på det. Eftersom det är ju ingen som... Det är väldigt få som går in på tennisbanan och tänker, nu ska jag spela 75%. Och sen den dagen man får ett lite vassare motstånd, bra, nu skruvar jag upp med till 100. Det funkar inte så. Du spelar ju oftast på 100 och du kan ju inte skruva upp till mer då. Även om det är det hjärnan
säger
till det att gör. Så att han sa, okej, om målet är att komma på samma nivå som motståndet, bra, då är planen istället att sänka motståndsprestation. Så han började istället föra in sabotage, att coacha i det.
Gud vad roligt.
Som det här fångade ju ens uppmärksamhet. Det var ju många som inte tyckte om det. Nej, det vill inte jag hålla på
med. Nej, det känns inte som fair play i denna präktiga tennissport där gentleman's agreement känns som en honnörskod.
Exakt, precis.
Sabotera låter inte bra.
Det låter inte bra. Nej, exakt. Den vill man ju inte vara. Då sa han att, men det gör ju alla. Federer har ju också en riktigt rysare stoppboll. Och Nadal har sina trick. Alla spelare har den där typen av bollar att ta till. Så är det good enough for them, så får det vara good enough för er. Och att helt enkelt lära sig ha några såna där bollar som man vet sätter den andra ur spel. Att ta andra serven, att ta den andra serven med en slice, det är en sån bra. Och sen att gå fram på nät förstås, ta den på volley och satsa då på och liksom bara placera den så långt bort från motståndarspelaren som möjligt. George Capistany, han har en video som heter Sabotage Tactics.
Ja, men vad säger du, Helena? Vad blir dagens smash efter den här kokboksreceptupplägget?
Ja, alltså efter den här härliga bojabäsen med så jäkla många bra tricks och tänk, så att jag vill bara hoppa ut på banan igen. Då tycker jag dagens smash är någon som jag läste som kokade ner det till två. De absolut mest grundläggande ingredienserna. Så tennisens salt och peppar. Tennismatchens salt och peppar. Den smashar jag upp här nu. Och det är... När du kliver ut på banan så tänk... Jag har en hjärna and I'm gonna use it.
Ja, den är bra. Den är underbar.
Ja, Den har du alltid med dig när du går ut på banan. Så har du din hjärna där. Skruva på den. För att tennis är ju liksom ett mentalt spel och tanken behövs ju där. Och det kan jag säga att det har jag gått ut på så många matcher och inte skruvat på hjärnan först efter en halvtimme har gått.
Ja.
Det är liksom, nej. Man tycker liksom, man har greppet och man sjunger på och man sänger bollen, man är ivrig, man är studsig, man är snabb, men hjärnan är inte med.
Nej.
Så den på. Och det andra är matchglasögonen på.
Just det.
Och med det menar jag titta på två saker. Hur vinner jag bollar och hur förlorar jag bollar
Precis. I
den här matchen? Sen gör hjärnan omsätter det till några smarta tankar.
Bra. Ut på banan med dig. Själv ska jag göra lite tåhävningar.
Jag gör jäkla massa tåhävningar nu. Och medan du gör det så kanske jag styr upp ett gäng och faktiskt julkvartalsturnering.
Ja, det låter helt ljuvligt.
Ja, börja köra lite matcher med de allra härligaste människorna. Där vi kan leka det här.
Precis. Ja, det låter fantastiskt. Fast jag skulle vilja att du drog igång det i januari. Så får jag vara med.
Ja, jag väntar tills du har tåhävat klart.
Ja, vad bra.
Jag kan förbereda tänket innan.
Ja, toppen. Ja, jag ska dricka lite honungsvatten, för jag känner att min röst börjar gå.
Jag gör det, men vet jag kanske tar det där glasvinet.
Ja, varför inte? Bra.
Ja. Och glöm inte, du hittar alla våra drygt 50 avsnitt där poddar finns. Sök Tennisvänner. Du kan också lyssna direkt från vår webb, tennisvänner.se. Där hittar du också tenniskalendern. Gillar oss får du gärna ge oss ett omdöme eller tipsa dina egna tennisvänner. Och vill du komma oss närmare så finns vi på Instagram och Facebook.
Tennisvänner presenteras i samarbete med Dwarf Studio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.